Så hörni, jag heter David Blondell. Några av er kanske inte känner mig så väl. Jag är gift med Petronella. Vi är på väg att flytta hit. Vi har tre barn. Det är Ester, hon är 14. Och det är Signe, hon är 10. Och det är Ivar som är 8 år. Och vi flyttar till ett hus i Strömsholm, om några vet vad det är. Inte Strömsberg har jag lärt mig att man ska säga, utan Strömsholm så ligger nära Haga. Stämmer det? Det stämmer. Ja, bra, perfekt. Är ni som bor här? Jag bor ju inte här än. Eller är det några som kommer utifrån förresten? Som kommer liksom bort ifrån? Kan inte ni bara räcka upp handen, ni som inte kommer från Jönköping? Så vi får se lite. Jag vet att några av er också, ni måste också räcka upp handen. Några av bröderna här. Ni är inte med. Bra, ni är med. Så jag vill bara kolla lite. Ni andra kommer härifrån. Trivs ni bra i Jönköping? Bra. Vågar inte säga något annat nu, för jag är på väg hit. Hörrni, jag älskar julen. Jag berättade jag hade en liten andaktsamling här. Eller en kortare gudstjänst, den fjärde advent. Då berättade jag om julen. Vår jul är ju inte som vanligt i år. Vi har ju knappt någon julpynt hemma. Och vi hade ingen aning om att våra barn tyckte det var så viktigt. Vår son Ivar, som är 8, han sa det här är så tråkigt, sa han i tillfället. Vi har inga julpynt. Och då gick vi och hämtade ljusstakarna. Så nu är det i alla fall ljusstakar hemma. Men de har fått all julpynt de behöver, för hemma i våra föräldrahem, hemma hos min mamma, så är det julpynt överallt. Och jag menar verkligen det. Det är julpynt till och med på toaletten. Och jag berättade om det fjärde advent, att är det så att man får en minnesblackout, sånt kan hända, av mycket julmat och så. Så vaknar man upp och så ser man sig omkring och är osäker, vad är det för dag? Vad är det för tid på året? Så kan man bara se, det är jul. Helt tvärsäkert, det är jul. Julpynt överallt. Och det är fint med julpynt, jag gillar det. Min fru gillar det lite mer än mig. Jag tycker att änglar på bordet hade varit lite lagom och lite av julstjärna och så. Min fru, hon älskar julpynt. Vi har mer än flera lådor med julpynt. Alltså mycket, och det märker jag nu när vi håller på och flyttar alla lådor. Att det är mycket julpynt. Det är tungt med julpynt. Allt den julpynt som vi har. Men i år så är det lite annorlunda. Mycket av den julpynten vi har är ju från början tänkt att påminna om en kristen jul. Det är ju så. Till och med tomten. Alltså från början, hur det nu är, så har det i alla fall någon slags koppling till ett helgon. Till en kristen tro. Vi har ju många delar av julpyntet, det som ni har hemma hos er, som har koppling till Jesus, även om ni inte är så vana med kyrkan. Du finns här som inte är så van. Julstjärnan man har i fönstret, den är ju tänkt att den ska kopplas ihop med den julstjärnan över stallet. Och ljusen man har, som man tänder överallt, de har ju koppling till de ord det står i Gamla testamentet om att ett barn ska födas och att det ska vara ljus. Det hade kunnat göras på massa andra sätt. Men de dekorationer vi har koppling till Jesus. När jag hade min andakt, eller den kortare gudstjänsten här, så talade jag om hur det skulle vara om man hade en mätare och kunde mäta vad som var mest jul i sitt hem. Några av er kommer ihåg det. Och om man hade haft en sån, så hade det allra juligaste varit det där med det som är kring Jesus, krubban. Det hade varit det som var allra mest juligast. Det är det som är juligast av allt. Många människor då söker ju efter och hittar den där julkänslan. Är det inte så? Man tittar ut och hoppas att det ska komma snö. Och ändå så är det juligast av allt som har med Jesus att göra. Tänk er bilden av att ni vill göra en överraskningsfest. Nu kanske ni har lovat era familj. Jag har lovat min fru att vi inte ska göra en överraskningsfest. Vi vill förbereda tillsammans. Men om ni ändå har tänkt göra en sån fest, så har ni ordnat med allt. Ni har bjudit in gästerna. Ni har ordnat, dukat upp, fixat. Och så börjar festen. Och ni äter och det är så festligt. Det är så trevligt. Och så tittar ni omkring och ser, nej vänta nu. Vi har missat hedersgästen. Vi har missat den som vi skulle gratulera. Är det inte så ibland man firar jul i Sverige? Och så tänker man på sitt eget liv och så känner man sig, ja men det är ju lite så som jag också firar jul. Man vet att julen handlar om Jesus. Och ändå så är det så lätt att det försvinner i allt annat. Ja, nu kanske inte det är så för er, men så är det i vår familj. Det är så lätt att det blir annat som tar över och tar all plats. Men tänk om man kunde ta bara ett litet steg. Alltså, ibland är de där små stegen man tar i livet, de som är allra viktigast. När man tänker tillbaka på sitt liv så inser man att det är de där små stegen som man tog någon gång för länge sedan som betydde jättemycket. Och så tog man ett annat litet steg någon gång. Och så tog man såna där små steg. Och så tänker man och inser att det var bra. De där små stegen, de var viktiga för mig i mitt liv. Och i min familj. Tänk er herdarna. Det står ju så här om herdarna. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem. Och Herrens härlighet lyste omkring dem. Och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda. Jag bär bud om en stor glädje. En glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er. Att ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Alltså, tänk nu den här bilden framför dig. Kan du se herdarna framför dig? Ja, tänk om du hade varit där. Tänk om du hade fått vara med och se detta. Tänk dig att du plötsligt hade fått se något ljussken eller att det var någonting som inte annars brukade vara där. På den där heden, den där platsen där du kände till varenda sten och allt som var omkring. Och så plötsligt så är en ängel. Du hade blivit så rädd. Du hade blivit livrädd. Och det är precis vad det står. De blir förskräckta. Alltså de kastar sig säkert ner. De skriker och räddar för sina liv. Jag hade i alla fall blivit livrädd om något sånt hade hänt. Och så har ängeln ett budskap. Jag bär bud till er om en stor glädje. En glädje för hela folket, säger han. Hela folket. Inte bara några få, utan hela folket. Det betyder alla. Alla människor betyder det. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och så är det där tecknet. Vad är tecknet? Han ska vara lindad. Vad är det för någonting? Man lindade in barn. Gjorde så att de var trygga så här. I lakan eller täcke eller någonting. Och så ska han ligga i en krubba. Och när vi läser om det så tänker vi, åh fint. För vi har den här bilden. Det är väl fint med julkort eller julspel och så. Men det här är ju en plats där man lät djuret äta sin mat. Det här är ju en plats som är lite smutsig. Har ni haft djur någon gång? Vi har haft höns hemma. Om man höns så blir det jättesmutsigt. Det tänker man inte alltid på. Men det är jättesmutsigt omkring. Djur. Alltså alla djur tycker om att röra sig i jorden och överallt. Och så skakar de av sig lite eller så. Det är smutsigt här. Och så hör änglarna det där budskapet. Och så tänker de att vi måste se det här med våra egna ögon. Och så tar de sig dit. Till den där platsen. Där de ska få se det där märkvärdiga. Det är ju som att Gud inte kan vara tyst om det som händer. Det är som att till någon måste han i alla fall berätta. Det är inte så många som får reda på det här. Det är några få, det är några stjärntydare långt bort, några visa män långt bort. som räknar ut det, och Gud har lagt några tecken på himlen. Och så är det de här herdarna. Herdar som var ett lågbetalt yrke på den tiden. Ett yrke som nästan vem som helst kunde ta. Man behövde ingen utbildning alls. Många unga personer var herdar. Det vet man inte minst ifrån Gamla testamentets texter. Och de här herdarna får höra det här budskapet. Vad säger du om Gud? Spännande tanke. Och så kommer de till det där stallet, den där platsen. Och nu är det nästa bild som ni ska försöka att se framför er. Här har vi barnet, krubban. Och så är det Josef och Maria som är närheten där. Och det är ju så enkelt som det kan bli på den här platsen. Alltså så enkelt som det överhuvudtaget kan bli. Ett stall på den här platsen. På en plats på jorden där man byggde ganska enkla hus redan som det var. Det här är en enkel byggnad troligtvis. Några säger att det var ett berg och då är det ännu enklare. Det är en enkel plats. Och så finns ett par fattiga makar, nygifta makar där. Och vi vet att de är fattiga. Det vet vi för att senare ska de vara med och göra ett offer. De offrade allra minsta man skulle göra vid den här tiden. Är det en tillfällighet, tror ni, att Gud gör ett nedslag på det här sättet? Och att det tycks vara bestämt att det ska vara så här? Jag tror inte att det är en tillfällighet. Jag tror att vi kan förstå någonting om hur Gud gör. Här är det inte Jerusalems viktiga personer och de största husen. Det fanns fina hus vid den här tiden. Det fanns stora, fina platser som man kunde födas på eller vara omkring. Och så är det den här platsen. För Gud finns det inga små situationer som är mindre värdefulla. Inga sammanhang som är mindre värdefulla. Det finns inga yrkesgrupper som är mindre värdefulla, eller om man har ett jobb eller vad det är för någonting. En del av herdarna kanske bara hade hyrts in lite tillfälligt. Det finns ingen värdeskillnad. För Gud är alla lika viktiga. Här föds Messias i en lånad krubba. Det är ju ett lånat stall och en lånad krubba. Och vi vet ifrån berättelsen om Jesus att det här återkommer gång på gång. Jesus, han lånar en båt när han predikar. Känner ni igen det, ni som är vana att lyssna på predikan? Han talar på platser i ett rum, i ett hus som han bara använder tillfälligt. Det är som en lånad gudstjänstlokal, kan man säga. Han lånar åsnan. Lånar det där rummet där han har samling med sina lärjungar i sista måltiden. Alltså gång på gång kan man läsa om det. Under enkla förhållanden så lever Jesus. Säger det någonting om vem Gud är? Det står så här i Filipperbrevet 2:6. Han, alltså Jesus, antog en tjänares gestalt när han blev som en av oss. Ibland tänker vi att det måste vara på ett särskilt sätt för att det som Gud har tänkt ska kunna fungera. Man kanske tänker att gudstjänsten eller en andakt eller en kyrka, en verksamhet vi gör, ska vara på ett särskilt sätt för att det ska fungera. Men Gud tycks kunna använda det lilla och det bräckliga. När Gud hittar en väg till mänskligheten så väljer han det lånade och det enkla. Tänk aldrig att det måste vara på ett särskilt sätt för att Gud ska kunna verka i ditt liv eller i församlingen, i din familj eller bland dina vänner. Tänk aldrig att det måste vara på ett särskilt sätt, för Gud kan verka hur han önskar verka. Det kan finnas en plan i det lilla och det enkla. Gud kan använda det som för oss tycks vara så litet som att det knappt ens har något värde. Ibland har jag tänkt så om mig själv. Ibland har jag tänkt att vad kan jag göra? Jag kan inte det där. Jag kan inte det där. Känner inte till det där så bra. Och ändå har Gud använt mig flera gånger. Jag har varit med i kyrkor som på pappret, när man läser om de som är med eller hur kyrkan har fungerat innan, så tycks det ha varit saker som varit krångliga. Och så ändå så har jag fått vara med när det har hänt jätteintressanta och spännande saker. Och människor har kommit till tro och fått sin tro, fått en stadig, stabil tro. I just de där sammanhangen. Vad är det som är viktigt för Gud? Gud kan verka i det som verkar litet. Det som till och med verkar bräckligt. Jag har berättat det några gånger förut. Jag var på några studiebesök. Jag var 3 resor till England. Av olika tillfällen så blev det just England. Kanske var lite trendigt i några kyrkor och resa, eller några sammanhang och resa dit. Jag vet inte. Jag blev medbjuden på några resor och fick vara med på resor till England. Och lite annorlunda sorts resa kanske för de flesta av er. För vi åkte till kyrkor. Och så åkte vi och tittade på hur kyrkorna var där. För i England så sker det oftast lite tidigare än i Sverige en del saker. Det var i alla fall så som man menade. Och så kunde man som pastor vara med och plocka upp idéer och tankar från olika sammanhang. Och i en av de här resorna som vi gjorde så var vi ett pastorsgäng som åkte. Och så åkte vi till olika kyrkor i London. Och på kvällarna så samlades vi tillsammans och var med och pratade om det. Vi pratade om de besök vi hade gjort i kyrkan och sett de här olika verksamheterna och samlingarna. Och vi som hade mött pastorer eller präster var med och delade tankar om det. Och så bad vi och tänkte tillsammans. Och det som var så otroligt tydligt och påfallande, det var att kyrkorna som vi kom till, som under de senaste 10 åren hade fått se antingen att det var fler som hade kommit till tro eller att de hade kunnat nå ut till nya människor i samhället. Det var en av kyrkorna som vi besökte som hade lyckats nå prostituerade i London. Det var ingen stor kyrka, men det var en kyrka som fick göra stor skillnad. De här kyrkorna vi kom till, församlingarna vi kom till, de såg inte mycket ut för världen. Alltså, en del kyrkor var så lätt att gå förbi, för man såg inte att det var en kyrka där inne. Några av de här kyrkorna hyrde ju bara lokaler. I en av kyrkorna, jag kommer ihåg det så väl, för det luktade så mycket när man kom in där. Ni vet, en sån här fuktig lukt. Det är ganska fuktigt i England överlag, och i den här kyrkan var ännu fuktigare. Och så hade de tejpat upp grejer på väggen, och vi frågade om allt. Anslagstavlan, vad är det här? Vad är det här? Vi frågade om lite för mycket. Så här, vet, vad är det här? Och så var det upptejpat på väggen, och så frågade vad är det här? Det var så konstigt. Men då var det ett sätt att mäta hur mycket den här lokalen höll på att gå sönder. För den höll på att brista. Vi trodde det var något annat här. Så professionellt och high tech ut. Alltså min poäng är jättetydlig här, att tänk aldrig att en lokal betyder så mycket. Gud kan verka på alla platser. Det är bra med bra lokaler. Ingen som har en bra lokal tänker ju att det är dumt. Men det är inte det som gör att Gud verkar. I de här kyrkorna så hade människor kommit till tro. Några av kyrkorna hade fått lägga till extra gudstjänster. En av dem som hade lagt till flest gudstjänster var en församling ute i en förort. Jag tror att det är norra Europas största församling eller något i den stilen. En afroförsamling. De hade 6 gudstjänster varje söndag. Och var en lite större kyrklokal som det här, men inte jättemycket. Och på läktaren, där man inte såg någonting, annars hade de satt upp sådana stora, tjocka tv-apparater. Nu har de säkert, några år senare, gjort lite plattare apparater. Men då satt det där, för man såg ju ingenting. Längre bak i lokalen fanns det också apparater. Hänger ni med? De bara löste det. Fanns ingen samlingslokal att fika i. Alltså alla kyrkor jag varit i Sverige var bättre än flera av de där kyrklokalerna. Gud kan verka på så många sätt. Och jag menar inte att det är fel med schyssta lokaler. Det är verkligen bra. Men Gud kan verka på alla sätt. På nya sätt. Sätt som ingen kunde räkna ut. Hur mycket man än hade läst i Bibeln. Gud kan verka på så många olika sätt. Och det viktigaste är ju våra hjärtan. För Jesus, han låter sig födas. Gud vill att Jesus ska födas så här. Där det till och med är smutsigt. Och så sitter vi här inne. Och du vet ju själv att det finns mycket i livet som påverkar en. Och när man kommer till en kyrka kan man ibland tänka och känna, men vad ska jag göra här? Vad vill du Gud göra nu? Eller så kanske inte de tankarna finns, men man känner att det är mycket som man påminns om när man kommer till en kyrka. Men Jesus låter sig födas till en sån här plats där det är smutsigt till och med. Det finns inget hjärta som inte Gud vill nå. Det finns inget hjärta som inte Jesus kan födas i, som han kan ta plats i. Allt behöver inte göras om. De bygger inte om det här stallet innan Jesus kan vara där. De är ju inte en hel rengöring. Han de inte. Jesus kunde flytta in i stallet ändå. Han föddes där. Jesus kan flyttas in i ditt hjärta. Hur den ser ut just nu. Hur den har sett ut under veckan eller tiden innan. Jesus kan flytta in i ditt hjärta. Och det är det viktigaste. Det är det viktigaste under julen. Och när du kommer hem och så tittar du omkring där du bor eller där du är just nu, och så kanske du ser en stjärna. Eller någon ljusstake med ett ljus i som på något sätt, i alla fall från början, var tänkt att påminna om Jesus. Så kan du be en bön. Och det kan vara det där lilla steget, ni vet, som jag pratade om innan. Ett litet steg. Så kan du be och tacka Jesus. Tack Gud för att du är min frälsare. Så kan det vara ett sånt litet steg som du kan få ta idag. Kanske kan du be den bönen imorgon. Nu ska vi be tillsammans. Ja, Jesus, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för den hälsning som du hade till några av oss idag särskilt. Vi tackar dig Gud för att du inte ger upp med någon enda av oss. Tack Gud för att du har så mycket att ge till oss i våra liv, om vi är unga eller om vi är äldre. Tack Gud för att du har så mycket goda tankar för oss. Även om inte vi känner det om oss själva, så har du de goda tankarna om oss. Och så ber jag, som vi sjunger den där sången, den nya sången. Ta det liv som du har gett till mig. Låt det bli till din ära. Amen.